En podcast från Aftonbladet.
En kvinna i 50-årsåldern i Kramfors ska enligt åklagare ha tvingats utföra sexuella tjänster åt minst 120 personer runt om i Sverige på uppdrag av sin make.
Det är helt fruktansvärt, alltså man blir helt brydd.
Ja, man mår ju nästan illa när man hör det. Det är obehagligt.
Allt börjar med att en kvinna i oktober förra året ringer till polisen för att anmäla sin man. Det visar sig att han ska ha tvingat henne till att prostituera sig i nästan 4 års tid. Mannen är nu misstänkt för grovt koppleri. Han har tidigare, enligt uppgifter till Aftonbladet, haft en ledande roll i Hells Angels och är tidigare dömd för en rad brott. Den misstänkta sexhandeln ska ha bedrivits i stor omfattning och inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av kvinnan, enligt åklagaren Ida Annerstedt.
Det har skett i Västernorrlands län, men det har också skett på andra platser i Sverige och det har också skett på internet, så som jag påstår då, de misstankarna som finns just nu.
Hur har sexköpen kunnat pågå så länge utan polisens vetskap? Hur starka är bevisen? Och vilka är de misstänkta sexköparna? Vi pratar mer om det här i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jessica Johansson. Gäst idag, Linda Hjertén, Aftonbladets krimkolumnist. Välkommen.
Tack så mycket.
Ska vi börja med hur polisen fick nys om den här stora kopplerihärvan? Det var kvinnan som hörde av sig till polisen.
Ja, kvinnan ska själv ha anmält att hon har tvingats att sälja sex av sin make. En person, en man då, som hon nu har begärt skilsmässa ifrån. Men exakt hur hon ska ha tvingats, det har fortfarande inte framkommit i utredningen.
Det kan röra sig om 120 män som köpt kvinnan. Hur omfattande och unikt skulle du säga att det här fallet är?
Jag skulle säga att det är väldigt omfattande. Sen får man komma ihåg att just det här med koppleri är fortfarande ett brott som sker mycket i det dolda. Långt ifrån alla ärenden kommer ju till myndigheternas kännedom. För det här är ju en verksamhet som liksom bedrivs under radarn, såklart av naturliga skäl. Och vi har ju haft andra fall där kvinnor som har varit inom prostitution antingen har tvingats eller av andra skäl är i prostitution kan beskriva hur de kan ha väldigt många kunder i veckan. Så att det är svårt att säga någonting om antalet män här, men 120 män är ett högt antal och åklagaren är också tydlig med att man vet inte om det kan röra sig om många, många fler. Man har liksom stannat vid 120 för att det där är liksom, det är så pass omfattande det här att man någonstans också måste sätta stopp. Och man kommer heller inte kunna åtala alla de här männen för att det skulle ta alldeles för många år.
Mannen är misstänkt för grovt koppleri. Vad är egentligen koppleri?
Ja, det är ju att du tjänar pengar på att någon annan säljer sin kropp. Antingen att du tvingar någon annan att sälja sin kropp eller att du på något annat sätt liksom tjänar pengar på den här personen som då andra män då väljer att köpa tjänster av och du tar del av vinningen, kanske all del av vinningen till och med.
Du har ju tidigare dragit liknelser till det uppmärksammade fallet i Frankrike. Berätta.
Ja, vad gäller Giselle Pellicot då, som var en väldigt, har blivit liksom ofrivilligt kan man väl säga ansiktet för att verkligen utnyttjas av någon som du står nära. I hennes fall var det också hennes make. Han drogade ju henne, alltså sövde ner henne och lät andra män förgripa sig på henne. Han filmade också mycket av det här som hände. Även vad gäller kvinnan i Kramfors, även om vi vet väldigt lite om det fallet än så länge, så har det ju under utredningens gång framkommit att hon har tappat liksom minnet av flera av de här händelserna. Hon har varit så neddrogad att hon inte minns alla tillfällen, inte minns hela tillfällena när hennes kropp har liksom utnyttjats och köpts. Så att jag tycker ändå att det finns en hel del paralleller mellan de här fallen. Och även i Kramforsfallet så handlar det ju om den här personen som misstänks ha utnyttjat henne är ju då hennes egen make, den person som hon borde kunna vara trygg med och lita på. Så att, och även i Pellicot-fallet så rör det sig om väldigt många män som misstänks ha köpt kvinnans kropp. I det här fallet 120, i det franska fallet 72 män som man kunde identifiera som hade då utnyttjat Giselle när hon var medvetslös.
Kvinnan i Frankrike idag, hon har ju gått ut med sitt namn och ansikte, men det har ju inte kvinnan i det här fallet gjort.
Nej, vad gäller, och det här är ju så hemskt, för det finns ju fortfarande så enormt mycket skuld och skam vad gäller sexualbrott. Alltså kvinnor som till exempel blir våldtagna eller utnyttjade sexuellt känner ju ofta en enorm skuld och skam. Liksom, vad gjorde jag som gjorde att den här mannen trodde att han kunde göra så här mot mig? Och det är ju såklart helt fel. Det här är ju enbart förövarens skuld och skam att bära och inte offrets, givetvis. Men det är ju svårt att säga, även om det är självklart för oss som lyssnar här nu, så är det ju inte lika självklart att känna den känslan när man är den utsatta. I Gisels fall så blev hon, var ju nedsövd, hon var ju inte medveten om det som hände. Det tror jag kan ta bort en del av den här pucken som det kan vara att liksom öppet berätta att det här hände mig. Så hon valde ju att göra så, och det är jättemodigt och jättestarkt av henne och väldigt viktigt, tror jag, för andra kvinnor som utsätts på ett eller annat sätt. Men det är ju inte lika självklart för alla att göra så, givetvis. Och vad gäller Kramfors så är ju det här fortfarande i utredningsskedet. Jag har varit i kontakt med målsägande beträdet, alltså kvinnans då biträde, advokat, som säger att man i nuläget inte vill uttala sig överhuvudtaget under tiden som utredningen pågår. Hur hon mår, det vet vi ingenting om. Vi kan bara anta hur hon mår. Hennes värld, hennes liv har ju ställts på ända, givetvis. Nu sitter hennes man, som hon då är i skilsmässa ifrån, häktad sedan i oktober. Om hon någonsin kommer orka vilja prata om det här, det har vi ingen aning om. Vi kan hoppas, för att det är ändå väldigt viktigt, och det är, jag tror det betyder väldigt mycket för många andra utsatta när kvinnor som har varit med om det här otänkbara liksom kan och orkar berätta. Men i hennes fall här nu så har det varit väldigt tyst från den fronten.
Vem är egentligen den misstänkte mannen? Och varför kommer inte alla de misstänkta sexköparna att åtalas? Vi pratar mer om det här om bara en liten stund. Häng kvar! Vad finns det för bevisning?
Ja, det finns ju rätt mycket bevisning, vad jag förstått. Man har bland annat tömt telefoner för att kunna då hitta de här olika sexköparna, som har ju då i nuläget då är uppe i 120 personer. Hennes tjänster då ska även ha liksom marknadsförts på en webbsajt där man då kunnat se vilka som har varit inne och vilka som har chattat och vilka som har tagit kontakt för att då köpa sexuella tjänster.
Vad vet vi då om de misstänkta sexköparna?
Ja, det verkar vara män från större delen av Sverige. Vanliga män, vilket, hur man nu ska säga det, jag säger det med situationstecken här, för att det här är ju tyvärr ett brott där förövarna kan vara i stort sett vem som helst. Alltså, det har ju gjort studier som visar att upp till 9% av svenska män har köpt sexuella tjänster vid något tillfälle. Andra studier visar hur ungefär 150 000 svenska män är inne på olika sådana här webbplatser där man säljer sexuella tjänster varje månad. Så att man brukar säga att, eller vissa poliser säger ju att sexköparen kan vara vem som helst. Jag vill helst inte tro det. Jag vill tro att det finns personer, eller det finns det ju. Vi vet ju att det finns i alla fall 90% av männen där ute som inte köper sex. Men att när man tittar på de här männen som har varit åtalade så är det vanliga män på pappret.
9% av männen i Sverige ändå, det är rätt många.
Ja, men det är ju en skrämmande siffra, för att du kan ursäkta prostitution på vilket sätt du vill. Men det faktum kvarstår att du betalar för att använda någons kropp. Och hur man nu urskuldrar det för sig själv, det finns säkert många sätt. Men det går, i syvende och sist så går det inte att liksom ursäkta.
Som jag förstår det så kommer inte då alla män som misstänks här att åtalas. Varför är det så?
Ja, det skulle ta för många år enligt åklagarmyndigheten, och man får komma ihåg att köp av sexuellt tjänst, det är ju ett brott som ofta stannar på bötesbelopp, så att det får man ju också då väga in liksom hur mycket skulle det kosta samhället för de relativt väldigt låga straffen som det är i nuläget.
Vad tänker du om det, att inte alla kommer att åtalas?
Nej, men jag kan verkligen förstå det. Här vill man väl såklart också komma till ett avslut. Man vill kunna döma den här mannen som ju nu misstänks för grovt koppleri, som ju är ett mycket allvarligare brott med mycket högre påföljd i straffskalan. Samtidigt som det skulle samtidigt visa liksom hur vi i samhället ser på det här brottet. Det skulle ändå skicka en tydlig signal om man valde att åtala alla de här männen att det här är inte okej. Det här är faktiskt ett brott. Även om det stannar på böter så är det faktiskt en brottslig handling du har begått. Så på ett sätt är det såklart synd, samtidigt som man kan förstå det i det här läget när det handlar om så många män och så lång utredningstid det skulle krävas.
Vad ger det för signal då?
Jag såg i någon av förundersökningen, eller i något av åtalen här mot en av de här sexköparna, att han säger någon kommentar att ja, men det här blir väl ändå bara böter. Och det är klart att när vi har ett kriminaliserat köp av sexuell tjänst och det ändå liksom ger så pass låga straff att många män uppenbarligen trots risken att åka fast kanske inte tycker att det är så himla farligt att göra det, så har vi väl en bit kvar att liksom som samhälle visa att det här är ett brott och det här är inte okej. Så att risken är ju såklart att folk som ser det här och som kanske själva köpt sex eller planerar att köpa sex tänker att ja, man kommer nog mest troligtvis undan om man ens åker dit. Det är ju, finns ju alltid en fara att det är den signalen det skickar, men det får man ju hoppas att det inte gör.
Du var inne på mannen och kvinnans relation. De ligger i skilsmässa nu. Vad vet vi om den här mannen?
Ja, vi vet att han har ett långt brottsregister bakom sig. Han har haft en roll i Hells Angels som ju av polisen klassas som ett kriminellt organiserat nätverk. Han har väldigt stora skulder. Alltså, vi pratar om många miljoner kronor. Samtidigt som han lever på en pension. Så att om han nu är skyldig till det här brottet som han misstänks för, så finns det väl skäl att tänka att det här har drygat ut hans pension. Det här har varit ett sätt för honom att få inkomst. Kanske inte att i första hand primärt betala sina skulder som han har, utan antagligen för att leva ett bättre liv än han har gjort. Vi vet också att han är dömd tidigare för misshandel och olaga tvång mot en tidigare partner han har haft, och han har även varit misstänkt för misshandel av den här kvinnan, men det var ett ärende som liksom lades ner men som nu har återupptagits i samband med de här misstankarna om grovt koppleri.
Vad säger han om misstankarna?
Han nekar bestämt. När du häktas för ett grovt brott så gör ofta frivården en bedömning av dig, liksom en slags personutredning kallas det, där de intervjuar dig för att se vilken form av påföljd du är aktuell för. Skulle du vara lämpad för fotboja eller liksom, ja, men det är en undersökning man gör. Och i den så framkommer det att mannen dels nekar han och tar ju inte ansvar för de här misstankarna, utan snarare skyller det på målsäganden, alltså kvinnan. Alltså att han lägger över ansvaret på henne. Så att det är vad vi vet om hur han ställer sig i nuläget.
Vad kan det röra sig om för straff då, om mannen och de misstänkta sexköparna döms?
Ja, mannen då, han riskerar upp till 10 års fängelse. Så pass hög är påföljden för grovt koppleri. Men vad åklagaren kommer yrka på för påföljd, det vet vi ju inte än. Först ska ju åtal väckas. Åklagaren tror att åtal kommer väckas någon gång i mars. Sen ska ju en rättegång hållas, och i slutet av rättegången så brukar ofta åklagaren berätta vad den yrkar på för påföljd. Och sen ska ju en dom falla. Vi får ju komma ihåg att mannen nekar. Det här är långt ifrån klart. Och vi vet fortfarande väldigt, väldigt lite om vad som har hänt och hur det här tvånget har, vad det har bestått i. Vi vet heller inte, i Giselle Pellicott-fallet i Frankrike så vet vi att hon blev ju nedsövd. Hon visste ju inte vad som hände henne. Han drogade henne i hemlighet och hon kunde vakna upp på morgonen och känna i kroppen att någonting är fel. Någonting har hänt mig, håller jag på att bli sjuk, håller jag på att bli dement, varför har jag så mycket problem med mitt underliv? Innan hon då fick veta vad som orsakade alla de här besvären. Vad gäller kvinnan i Kramfors så har ju hon i förhör uppgett att hon inte minns allting, att hon har varit så neddrogad att hon har inte uppfattning om allting som har hänt, exakt hur många sexköpare det har funnits, exakt vad de har gjort med henne. Men åklagarna har ännu inte velat svara på frågan om man misstänker att mannen har drogat henne. Så det vet vi inte mycket om hon har tagit droger för att klara av att liksom utnyttjas på det här sättet, eller om hon har blivit drogad. Så att vi får se där vad utredningen kommer att visa där.
Och de misstänkta sexköparna, det skulle kunna bli böter då?
Ja, för de som har åtalat så handlar det ju om bötesstraff.
Vi fortsätter ju självklart att följa det här fallet. Stort tack för att du var med oss idag och berättade om det här.
Tack så mycket.
Sist här Linda Hjertén, Aftonbladets krimkolumnist. Jag heter Jessica Johansson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.